en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år.
Det stormar kring Bayern München, eller ja, FC Hollywood som det också brukar kallas. Men vad pågår egentligen i den tyska storklubben just nu? Varför gjorde man sig av med Julian Nagelsmann till förmån för Thomas Tuchel? Har Mané och Sané reparerat sin vänskap sedan bråket förra veckan? Och vad behövs framöver för att få stabilitet i stjärnlaget? Med mig idag för att svara på detta har jag Makoto Asahara. Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Julia Karlsson. Makoto Asahara, vi ska prata lite om Bayern München idag och hur det ligger till i det laget, för det är inte topp, kan man säga så?
Nej, det är stormigt, kan man väl lugnt konstatera, i FC Bayern, denna klassiska tyska storklubb. Som, ja, man är van vid att de bara springer hem Bundesliga, att de är med och slåss om alla titlar som finns. Nu ska vi säga att de kan ju mycket väl fortfarande springa hem Bundesliga i slutet av den här säsongen. Men det har ju stormat under våren, det råder ingen tvekan om den saken.
Nej, vi ska gå in lite på det strax, men om vi börjar lite historiskt. FC Hollywood slängs ju ganska mycket med när man pratar om Bayern München. Du kan väl berätta varför kallas de så ibland?
Ja, det är ju ett smeknamn som dykt upp på tapeten igen i och med då det som alla stormar som har varit kring klubben under sista tiden. Och det här var väl i grunden någonting, ett liksom smeknamn som dök upp i medierna runt 90-talet, där Bayern München hade en ganska stormig period med väldigt många stjärnor med väldigt starka åsikter. Och det är väl där det har någon grund i på något sätt. Att om du har väldigt många stjärnor samlade på en plats, Bayern München har ju haft en särställning i Bundesliga och i tysk fotboll på så vis, så har du också ett läge som är väldigt svårt att komma in som tränare i. Och Bayern hade en ganska frisk, jag skulle inte kalla det sund, men i alla fall en frisk omsättning av tränare under en viss period. Där det då väldigt snabbt blev, liksom smeknamnet FC Hollywood blev, ja, på något sätt kutym. Och det också dök det upp en bild då under den perioden på att, ja, men Bayern är en klubb där spelarna har mer makt än tränaren. Och den här bilden har ju funnits anledning också att ta upp igen med tanke på det som pågått i klubben på sista tiden.
Om vi går in på det då, vad är det som har gått snett den här säsongen?
Ja, var ska vi börja? Till att börja med så kändes det, från början kändes det inte som att det var någonting som gick snett. För vi ska komma ihåg att det viktigaste att ha med sig här är ju att för ungefär, vad blir det, knappt en månad sedan, så valde Bayern München mer eller mindre från tomma intet att göra ett tränarskifte. Man sparkade Julian Nagelsmann, en ung tränare som, ja, så när en supertalang inom tränarvärlden man kan komma. En tränare som man plockade in med jättestora förhoppningar för, ja, det blev 1,5 år han fick sitta på posten drygt då, för att liksom ta in Bayern i framtiden på något sätt. Och absolut, det har inte varit friktionsfritt med Nagelsmann. Hans första säsong i Bayern slutade med ett respass ganska tidigt i Champions League, och han har inte riktigt fått nyförvärven som han har plockat in och inkorporerat i gruppen och så vidare. Det fanns mycket missnöje här runt omkring. Men att de skulle sparka dem i det läget de gjorde inför en, ja, väldigt viktig ligamatch mot Borussia Dortmund, efter att de då har vunnit 8 av 8 matcher i Champions League-spelet, för om vi ska komma ihåg, de slog ut Barcelona i gruppspelet, de slog Inter 2 matcher, de slog ut Paris Saint-Germain, som vi har pratat om i den här podden tidigare också, i åttondelsfinal. Så det var ändå Bayern som liksom tog ganska mycket kliv i rätt riktning, som ändå vann matcher och absolut inte var i någon sportslig kris. Absolut lite små hackigt i ligaspelet, och Dortmund har precis klivit upp på serieledningen för stunden och så vidare. Men det här var ju känslan då att här storsatsar man. Man tog in Thomas Tuchel, tidigare Chelsea-tränaren som fanns aktuell på marknaden. Så man insåg att, ja, men här har vi tränarna som vi verkligen vill ha. Och känslan var att man gjorde någon sorts liksom, ja, supersatsning där och då för att säkra trippen. Man går för Champions League, man går för ligan, man går för kuppen. Och man insåg att här kan vi göra en förändring. Om vi inte tar Tuchel nu så kommer vi inte få Tuchel sen när andra klubbar också är ute efter honom. Och därav att man då gör den här abrupta förändringen mitt i säsong som ingen förväntade sig att de skulle göra.
Så man kickade egentligen Nagelsmann på grund av att man ville ha Tuchel. Inte att Nagelsmann hade gjort det så dåligt.
Det är ju en kombination av det, men framförallt tror jag att det hade att göra just med att de ville ha in Tuchel där och då. De hade ju Tuchel klar när de valde att sparka Nagelsmann. Nagelsmann fick reda på detta på skidsemester i Österrike via media, och hastigt åkte då hem från den här semestern, satte sig i en bil, åkte till anläggningen, packade sina väskor och drog. Där han fick då reda på ett möte som alla då bevakade. Här åker Julian Nagelsmann in för att få sparken. Alla visste om det. Han har bara läst det i media, kommer dit och visst fick han sparken. För honom var det ju en jättesmäll, för det här var hans drömjobb. En tysk tränare som tidigare tränade RB Leipzig och såklart öppet sagt att såklart han drömde om att träna Bayern München, det största, finaste du kan göra som tysk tränare. Men hans drömjobb tog abrupt slut efter ett och ett halvt stormigt år, får man väl ändå säga. För det var ju som sagt friktion hela tiden mellan sportliga ledningen med Hasan Salihamidžić och sportchefen och Ali Kahn och allihopa och Nagelsmann. Men där och då säger man, okej, det här är abrupt. De måste ha en tanke, absolut, Tuchel har ett track record av att komma in och få resultat fort. Och när de vann då den första matchen direkt efter Tuchels anställning mot Dortmund, väldigt förtroendeingivande, då kände man, nu lyckas de igen, FC Bayern, med något galet. Sen kom ju då de andra veckorna som följde. Det kommer ett kuppsorti mot Freiburg, väldigt överraskande kuppsorti, när de åker ur i kvartsfinal i tyska kuppen. Då är trippelchansen försvunnen. Sen Champions League, första kvartsfinalen mot Manchester City, bortaplan, blir fullkomligt överkörda. Förlorar med 3-0 som kunde ha varit mer. Och såklart att det är lite av en kris för att vara FC Bayern, ska vi alltid komma ihåg.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
De är ju verkligen skäl till sitt namn i alla fall, FC Hollywood.
Ja, det har ju myntats ofta i och med detta, och det är ju många, jag vet inte riktigt, det finns ju alltid också diverse olika kontraktsituationer och spelarsituationer att ta hänsyn till den här klubben. Nu var jag inne på Nagelsmann, en del av problemen han hade ju med lagkaptenen i klubben att göra, Manuel Neuer, en målvakt som väldigt ofta säger vad han tycker, som tar väldigt mycket plats i ett omklädningsrum, som har väldigt mycket pondus och väldigt mycket att säga till om. Hela säsongen började på ett underligt vis, eller rättare sagt, det tog en väldigt underlig vändning när han då, mycket med skidsemestrar här för övrigt, men Manuel Neuer då var ute på skidsemester, bröt benet och därmed då borta resten av säsongen, och man plockade in Jan Sommer då som backup istället här för att täcka en jättebra målvakt för övrigt. Men där var det också polemik när då man valde i Bayern att sparka målvaktstränaren under tiden Neuer var borta. Neuer svarade med att det här var något av det mest liksom fruktansvärda och vidriga som har hänt honom. Han kommer ju inte överens överhuvudtaget med Nagelsmann heller. Och det finns hela tiden sådana här spänningar här och var. Hela kontraktsituationen med Robert Lewandowski i somras som gjorde att de inte har en renodlad forward förutom att Choupo-Moting som gjort det bra. Jag vet inte riktigt, det är väldigt spretigt, och det kan ju för sig liksom, det kan ju Hollywood vara, så tror jag. Så det...
Jag tänkte precis säga det, finns mycket trådar att dra i här om man tänker på vad som kan ha gått fel liksom. Ska vi, om vi håller oss fast vid tränartänket bara en sekund då, hur ser man nu på Tuchels första tid i klubben liksom?
Alltså det är ju en skicklig tränare, och jag tror absolut att Bayern München kommer att nå framgångar på sikt. Men det är som att konstatera att han har inte fått någon drömstart direkt, med tanke på då cupsortin, med tanke på den sannolika Champions League-sortin som väntar här nu också. Så är det ju ett läge där han måste ta ligan. Du kan inte falla ihop i ligan. Och ska vi komma ihåg att när de behövde sluta tillbaka efter den här CL-matchen, då spelar man 1-1 mot Hoffenheim. Det är inte ett resultat som går hem i Bayern-lägret heller. Och det finns frågetecken i hur nyförvärv och så vidare har inkorporerats, hur stämningen i truppen är och sånt där. Så att Tuchel har ju haft väldigt tufft i början. Sen absolut tror jag fortfarande att han kommer kunna bygga det här Bayern München till något framgångsrikt. Men det fascinerande med det här tränarbytet är ju att du egentligen riskerar så mycket för att bara lite, göra dem lite, lite bättre än vad de redan var. Eller vad var ju tanken från ledningen i alla fall med att göra det här bytet, tror jag. Men att det slutar med att 2 cupsortier. Och för en klubb som Bayern, som alltid ska vinna allting, så är det ett misslyckande.
Mm. Som du precis var inne på, det ser ut som att de är på väg ut ur Champions League. De fick ju stryk med 0-3 mot Manchester City senast. Då såg vi ju Sadio Mané och Leroy Sané bråka där. Vad var det egentligen som hände där? Och är det löst nu? Är de liksom vänner igen?
Ja, på tal om, vi kommer använda ordet FC Hollywood många gånger. Och det minns jag under en kvart, det blir som tävling hur många gånger man kan använda
Hollywood.
Det namnet. Ja, precis så. Nej, men det här var ju också en detalj i det hela, som också det här med starka viljor och med pratet om hur bra nyförvärv har kommit in i gruppen. När Bayern München värvade Sadio Mané från Liverpool i somras, det var ju unisont hyllad av fotbollsvärlden som vilken värvning. Vi har alla sett hur bra Sadio Mané var i Liverpool, hur viktig han var för dem. Vi pratar fortfarande om hur mycket de saknar honom i Liverpool. Men faktum är att Sadio Mané inte har hittat rätt i Tyskland. Han har ju givetvis haft en hel del skadeproblem som också höll honom borta från fotbolls-VM som var i höstas. Men framförallt när han väl har spelat så har han inte kommit igång. Han har stundtals varit bänkad, han har inte imponerat alls på samma sätt som han gjort tidigare. Och alltihopa kulminerade ju här i då en dispyt med en annan spelare som också inte heller nått sina toppar som man förväntade sig efter sin flytt till Bayern, det vill säga Leroy Sané. Och det var i matchminut 83 av den 3-0-förlusten som det var någon passning som inte slogs, eller som slogs fel snarare, som fick då Mané och Sané att diskutera och ha ett ganska hetskt meningsutbyte. Det här fortsätter in i omklädningsrummet. Där då, ja, det otänkbara hände. Sadio Mané slog Leroy Sané. Ja, bara rakt av slog honom, knytnävsslag. Man kunde se bilder på Sané efter med liksom uppsvullen läpp och allting, att det här har hänt. De sitter där på middagen efter matchen, man förlorat med 3-0. Sané sitter och håller för sitt ansikte för att liksom dölja allt det här. De fick ju separera sig i omklädningsrummet. Och det var jätterörigt och det vart ju direkt massa skriverier. Vad kommer hända med Sadio Mané nu? Vad är det här det sista han gör i Bayern München? Kommer de sparka honom? Kommer de ge böter? Det slutade med att de stängde av honom i matchen mot Hoffenheim här nu. Och gav honom en ganska rejäl böter, får man säga. Det som har rapporterats är väl att det är över 3 miljoner kronor han fick böta för att då ha slagit sin lagkamrat i ansiktet. Det ska ha reparerats, är väl det som har sagts. Men samtidigt så florerar det hela tiden uppgifter om att Tuchel snarare kanske, ja, som ju kommit in mitt i, inte vill ha Mané i det här lagbygget. Han vill ha andra typer av spelare och kanske då försöker sälja senegalesen här till sommar. Men det här, hela den incidenten bygger ju på hela det här om att Bayern är en klubb som just nu på något sätt imploderar i mångt och mycket. Det är en trupp som, där det finns mycket spänningar hit och dit. Det finns vissa spelare med vissa kontraktsituationer hit och dit. Det finns luckor i truppen hit och dit. Du har en pressad sportlig ledning. Ja, men det är också, som sagt, det är ju fascinerande att följa, för det här är ju en klubb som är så vana vid att vinna så mycket och vara så överlägsna och vara så framgångsrika. Och då krävs det ju nästan att de själva ska skapa kaoset för att de ska kunna vackla.
Vad tror du skulle behöva göras för att få stabilitet i laget nu då, om man blickar framåt?
Ja, men det är väl bara nu att gå på Tuchel-spåret och förstå att det där kanske inte var det smartaste man har gjort, att göra den ändringen mitt i säsong. Jag vet inte om Tuchels Bayern München kommer bli mer framgångsrikt än vad Nagelsmanns Bayern München skulle kunna bli på sikt. Det är omöjligt att svara på. Men där vi vet att Thomas Tuchel är en fantastisk tränare, där vi vet att Bayern München faktiskt har ett fantastiskt bra material. Så här gäller det väl att, ja, få något stabilitet, ge Tuchel det han vill ha till sommaren också och ta nya tag. Det är väl snarare det som är där de måste göra. Sen finns ju fortfarande frågetecken på att, ja, det är väldigt få av nyförvärv som har gjort och så vidare som faktiskt har lyckats. Huruvida det har med att Nagelsmann har velat ta in fel typer av spelare, eller om det har att göra med att sportliga ledningen då med Salihamidžić eller Bratzo som man kallas har värvat fel spelare, det ska låta för osagt.
This Mother's Day, treat mom to healthy glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
På tal om storstjärnor och spelare, hur mycket saknar Bayern en sån som Robert Lewandowski?
Ja, det är någonting som diskuteras väldigt mycket också, i och med att det är trots allt en spelare som kastade in mål på skoj som lämnade. Och han lämnade ju under väldigt konstiga förhållanden, i och med att det var strul kring ett kontrakt som hit och dit. Bayern München väntade med att erbjuda en förlängning. Lewandowski blev mer och mer irriterad. Det här var ju då förra sommaren. Och det allting slutar med att nej, jag kommer inte förlänga nu när ni är så sena på att försöka erbjuda mig någonting för att stanna. Bayern München inser okej, vi kanske måste sälja då för att få in någonting, någon form av summa för den här spelaren. De får ut en ganska saftig summa till Barcelona. Och så här, Bayern München överlag har ju aldrig varit, de har väldigt ofta haft rotation på den här centrala anfallspositionen. Det är väldigt få spelare som hållit så länge och varit bärande så länge som Robert Lewandowski var på den positionen. Annars har det varit väldigt mycket, du har haft en forward ett år, sen nästa har du bytt en annan och sen en annan, och lite mer, väldigt kortvariga lösningar på nummer 9-positionen. Lewandowski har snarare varit en konstant under väldigt många år. Och det tänkte man, han måste de ersätta. Samtidigt, Bayern München, precis som många andra klubbar som inte har massa oljemiljarder och så vidare, känner inte att de har inte råd att gå ut och köpa en världsklass forward på det här sättet som man kanske skulle kunna tänka att de skulle göra. De valde att kanske hoppas på att Mané kan hantera den centrala rollen, eller att Serge Gnabry eller vem som helst går in och gör det, eller då Choupo-Moting, fri transfer kamerunen som varit helt briljant den här säsongen, otroligt oväntat, och lär väl få fortsatt förtroende nästa säsong också möjligtvis. Men det är ju inte en långsiktig lösning, det är inte en hållbar lösning, och de lär gå för en ny anfallare i sommar, för att såklart att Lewandowski har saknats.
De kommer inte satsa på att få tillbaka honom liksom. Det blir inte någon Messi-historia.
Nej, det finns inte på kartan att han skulle komma tillbaka till Bayern. Nej, det hade ju varit för mycket. Då är det ju Hollywood på riktigt.
Man ska aldrig säga aldrig med Bayern München, låter det som i sig, men om de inte tar Lewandowski då, vad ska de göra i sommar istället?
Ja, det är ju väldigt spännande. Som jag nämnde så vill de ju ha in en central forward, och de kopplas till väldigt många olika spelare. Sen är frågan, Bayern är ju en klubb med väldigt mycket pride på sig själva. De kommer inte betala vad som helst för en spelare, och de sätter sina krav och är väldigt duktiga i förhandlingar. Sen är ju faktum att Brasso, sportchefen, är pressad. Han har inte råd med att göra så många fel till. Och jag tycker på något sätt att om de inte skulle ta ligan nu, och säga att Dortmund skulle faktiskt gå om Bayern i slutspurten och ta den också, då är det nästan läge för vissa den sportsliga ledningen, kanske bland annat, att faktiskt kliva av sin post för att ge plats till någon ny. Men det är ju också problemet för Bayern, är att det är otroligt mycket starka viljor som kolliderar. Det är ju där problematiken ligger. Det är väldigt många ledargestalter som alla vill skina mest. Och det här var ju någonting med Nagelsmann också, som många i truppen tydligen ska ha påpekat, att han var lite för självgod när det gick bra. Han tyckte lite för mycket om sig själv och hyllade sig själv för mycket i situationer det gick bra, och vice versa, att han kanske skyllde ifrån sig när det gick sämre. Det är ju mycket som rapporteras hit och dit från de tyska medierna givetvis om det här. Men vad de ska göra i sommar, om man ska ta den grundfrågan, så jag tycker de behöver värva en forward. Jag tycker de behöver värva en forward som passar Bayern München, som kan göra de här målen, som funkar på sikt och så vidare. Och annars så är det bara att ge Tuchel tid och chans, och inte då lockas med i att hamna i någon form av tränarkarusell igen. För det är viktigt att det är Tuchel som är den som styr i gruppen just nu, och att det inte då är en massa andra viljor, om det så är i spelargruppen eller om det är i någon annan sportlig ledning eller vad som helst, som får styra klubbens riktning.
Ja, det kommer säkert storma vidare om Bayern München framöver, kan jag tänka mig. Vi får se vad som kommer att hända.
Eller så vänder de mot City och går vidare, för det är trots allt FC Bayern. Vi ska inte utesluta att de kan hitta en comeback där också, för det är en klubb som är väldigt vana vid att vinna och göra det omöjliga.
Tack Emma Kåto för att du ville vara med i dagens Sportbladet Daily.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.